Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Alla har sin sommar. Sverige har sin speciella sommar med långa dagar och ljusa nätter. P1 har sin sommar där gäster berättar om sitt liv med ord de helt väljer själv. Nu kan du lägga till sommar i spännande möten. Under 8 veckor kommer du att få ett temaavsnitt varje vecka med 4 gäster. Det blir godbitar från tidigare intervjuer som du kanske missat eller vill ha repris på. Som du kanske märkt så har en hel del idrottare passerat revy i podden. Klart fler än antalet kulturpersonligheter, vilket givetvis beror på mina egna rötter inom idrotten. Så det har varit svårt att välja bland alla stjärnor, men här kommer 4 höjdpunkter. En av Sveriges största idrottare, skridskåkaren Thomas Gustafsson, berättar om hur det gick till när han tog sitt guld på 10 000 meter i Calgary OS 1988 och vägen dit. Ungefär samtidigt som Thomas vann sitt guld stod svensk herrvolleyboll på världstoppen. Den största stjärnan var Bengt Gustafsson. Här får du höra om den extremt snabba karriären han gjorde och hur en MC-olycka satte tvärstopp. En som brutit de flesta ben man kan bryta när man kör motorcykel är Annie Seel. I det här klippet får du en inblick i hur det är att köra från Paris till Dakar genom öknen. Slutligen, Sveriges längdhopparstjärna Kadi Sagnia tog sig från sitt älskade Hjällbo till världstoppen. Hon delar med sig av vägen dit och berättar varför det var så viktigt att lära sig den svenska nationalsången. Nog snackat, dags för första avsnittet av Sommar i spännande möten och idrottsstjärnor då och nu. Men då hade du bra koll i alla fall, för där blev du ett guld och ett silver, va?
Ja, jo, jag hade koll, men jag hade också en förmåga att slappna av. Eller slappna av är en sak, va? Men och koppla av, koppla bort. Och vara i, känna mig lugn, trygg och skön och harmonisk. Det är ingen jakt utanför liksom, utan på att uppleva. Utan ja, men jag upplever, jag ska åka mitt skridskolopp. Och det var en lång resa. Det var en lång resa. Det är för att vi ser mellan 84 då och 88, så direkt efter 84 så visste inte jag liksom vad ska jag göra. Jag tar ett år i taget. Så där var det lite grann. Och det var EM Eskilstuna året efter. Jag kände väl liksom någonstans att jag hade ingen riktig, jag vet inte, det fanns, jag kände, min pappa dog sen 1985, några månader efter att vi hade åkt EM Eskilstuna. EM hemma passade inte mig liksom riktigt.
För din pappa var väldigt nära dig också, ja, dels som person men även i det du gjorde när du...
Han var alltid med, han var ju alltid med. Från första början så det var inte så att mamma och pappa visste inte att jag hade börjat åka skridskor precis i början. Men pappa hjälpte till väldigt mycket med att slipa skridskor. Han hjälpte till och, när jag behövde skjuts till tävlingar naturligtvis. Då, men även skjuts till isstadion. Mitt minne är att jag tog mig dit själv också. Men även om jag tog mig dit själv så kom han dit. Han kom dit och tittade. Han la sig aldrig i. Man kunde stå och skriva varvtider och sådär. Liksom, så att man hade fin statistik från träningen. Jag har inte kvar allt det där nu. Men han bad ju honom skriva varvtider. Så stod han där i kylan och skrev varvtider. Liksom, och filma och grejer och hade sig. Men så att han jag tror han tyckte det var kul. Och det handlade inte bara om framgångar. Utan det var jag som åkte skridskor.
Och han, som sagt, var han slipade dina skridskor?
Han kom ju in i omklädningsrummet till och med i OS i Sarajevo. Jag tror prins Bertil som hjälpte till att fixa akkreditering, så han kunde komma in dit och slipa skridskorna även där.
Hur upplevde du ditt liv när han gick bort? Vad hände?
Det var jobbigt. Det var litet på något sätt, va? För då var det bara mamma, jag och syrran kvar på så. Det var en liten jobbig period. Och sen fick jag hjärninflammation också efter det, som jag minns. Och så började jag få ont i ett knä. Alltså det var så här, kanske, ja, pappas bortgång var ju naturligtvis väldigt sorglig så, i och med att han hade varit så nära. Men det var ett omständighetsliv liksom. För plötsligt så började man rikta energin till att förbundet inte gjorde någonting. Och att titta på norrmännen vad bra de har, och titta på holländarna vad himla bra de har. Och därmed sagt liksom, titta vad dåligt vi har det. Och det är klart att börjar man tänka på det sättet, då börjar man ju hitta en massa ursäkter till att inte behöva lyckas. Så det är ju en förfärlig värld egentligen då. 84 OS-guld och OS-silver. Visserligen guld på fel distans, för det var ju 10 000 som jag ville vinna. Men sen 85 hände liksom med pappa och hjärninflammation och de här grejerna. Och sen 86... på våren, 1 april, så opererade jag mitt knä. Det var en kronisk inflammation. Det var ingen stor grej, men liksom tillräckligt ändå, kryckorna dagar och sådär. Och så började jag rehabträna det där. Och det var tillräckligt för att stanna upp och börja fundera. Liksom, men är det så här man ska ha det? Och det värsta av alltihopa, det var ju just det där att man levde med massa omständigheter. Så kom jag in på en utbildning då också. Jag sökte internationella marknadsföringslinjen vid högskolan i Västerås. Kom in på den och då fick man ju liksom ett annat fokus. Då var det liksom inte så mycket förbundet som inte gör någonting, utan nu var det tentamenskrivningar. Det var marknadsföring, det var engelsk-amerikansk historia, det var engelsk-amerikansk litteraturhistoria. Vi läste om internationella relationer och så vidare. Och jag gjorde det tillsammans med 25 stycken studiekamrater. Och de gick ju inte omkring och liksom så här, skolan gör ingenting för oss. Utan här var det ju liksom full fokus på det man höll på med. Och samtidigt så var det ju faktiskt de i klassen som gick omkring med en knuten näve och skulle förverkliga sina drömmar. Ungefär som man själv hade gått omkring och tänkt runt skridskoåkandet då. Men sen hade ju liksom förbundet inte gjort någonting och så vidare. Och då tappar man ju sugen lite grann så där. Och det är ju egentligen helt fel, därför att plötsligt så börjar jag tänka då tillsammans med de här studiekamraterna, vad ska jag göra? Och det är klart, med den energin som fanns runt omkring där i den här, på den här utbildningen, så kunde jag känna sig, jag ska vinna OS-guld om 1,5 år på 10 000 meter. Det är det jag ska göra. Och då fattar man ju liksom, det handlar ju om att jag bestämmer mig. Det är ju ingen annan som kan bestämma det åt mig, utan jag måste ju hitta den kraften hos mig själv. Och den kom ju av liksom omgivningen, tycker jag. Det kan ju vara en omskrivning, men det är så jag vill minnas det ändå. Liksom, då var det där det kom. Genom att jag faktiskt riktade blicken någon annanstans och umgicks med människor som hade en knuten näve liksom, om att förverkliga sina mål. Där tänker jag, jag ska ju faktiskt vinna om 1,5 år på 10 000 meter. Så, och därifrån var ju resan inte så svår. Det är jag som avgör.
Men var du nära på att ta en annan väg och säga att nu får det vara nog, nu hoppar jag av?
Ja, absolut. Jag var inte med i landslaget säsongen 86-87. Jag hoppade av det, för jag kände att jag mådde inte bra av vad ska jag vara med där för? Med den attityden som jag själv känner. Men jag hade ju ändå bestämt mig.
Om vi tar oss fram till 10 000, det var det man skulle vinna.
Ja.
Det var det som var den svenska parad.
Ja, det var det jag skulle vinna.
Det var det du skulle vinna, men det var ju, du hade ju några stycken historiskt före dig.
Ja, det var det man skulle vinna, absolut. Det, jo då, ja, visst är det väl så. Visst är det väl så.
Och du lyckades fokusera på att ta både 5 och 10 000.
Ja.
Och världsrekord.
Och världsrekord. Och då kan man ju tycka så här, liksom, ja men världsrekord spelar den roll egentligen. Ja, det är lite kul ändå. Dels är det ju kul naturligtvis att slå det så här. Samtidigt som man, även om det bara är med en liten marginal, så liksom, ja men har man tagit världsrekordet, då har man hjälpt till att ta liksom åkningen totalt sett lite framåt. Så på det sättet tycker jag det känns viktigt med världsrekord.
Om man hade frågat dig efter det här 10 000 meters loppet i Calgary, om det var ditt livs någonsin bästa lopp, ja, totalt sett. Hade du svarat som Ingmar Stenmark att jag inte gjort mitt livs bästa lopp ännu? Eller är det så här efteråt, kan du säga att det här var det absolut bästa loppet du har gjort?
Alltså den nu är jag en självkritisk person, då ska jag känna så här, jag böjde på huvudet när det var två varv kvar.
är det där du tittar på nu eller?
Nej.
Du minns att du böjde på huvudet när det var två varv?
Ja, det minns jag ju från tv-bilder, men jag minns ju, ja men, du kan alltid göra det du har gjort lite bättre. Och det där är ju, det är ju som en sjukdom liksom, att inte kunna vara nöjd, fast jag minns nog att jag var nöjd ändå. Alltså det var en kamp. Men grejen, alltså lite så här va, att den resan då, hela resan, om vi säger resan ifrån mars till februari, alltså nästan ett år då, så kan jag känna så här att ja visst, jo, jag siktar mot OS-guld på 10 000 meter. Det, och hade du frågat, nu var det inte så många som frågade, men hade du frågat då så hade jag ju sagt det. Det var ju det som gällde. Folk tyckte att jag var slut, så att det var ju inget mer med det. Så det var inte så många som, frågade vad är ditt mål. Det var att vinna 10 000 meter. Det var liksom punkt på något sätt. Då.
Men det var inte liksom ett eller två fingrar som kom upp där när du är alla Erik Heiden.
Nej, men det var ingen som frågade. Så jag behövde inte svara på den frågan, utan det räckte med att jag själv visste vad jag ville. Och det är klart att det är ju väldigt, för mig är det ju väldigt viktigt då att har du det målet, så ger ju det målet i sig ger ju väldigt mycket energi till att skapa ett program, till att genomföra det programmet. Samtidigt så är det ju så att ja visst, vad händer om du inte vinner då? Du kan ju göra den här resan på yppersta sätt, och så är det fyra andra som är bättre. Det kan ju hända. Ja, men jag har gjort mitt absolut bästa, men det var faktiskt fyra stycken andra som var bättre. Det kan ju alltid hända. Och då är ju frågan liksom, ja, när vet man det? Ja, det vet man först i efterhand. Då kan man ju säga så här, ja, gör man inte resan, då får man ju aldrig reda på det, va? Och jag minns ju att jag skrev en bok sen ett antal år senare, och jag minns ju att jag resonerar i boken om just det där att resan skulle vara mödan värd, och det hade att göra med att oavsett vad som händer resultatmässigt så kommer resan ha ett värde. Därför att när jag står borta i Calgary på startlinjen på 10 000 meter så kommer jag att vara i toppform. Och det i sig har ett värde, att ha jobbat sig tillbaks till den positionen. Och då kan man fråga sig, vad är det för position du har jobbat dig tillbaks till? Jo, jag jobbar mig tillbaks till möjligheten att faktiskt kunna vinna det som jag nu drömmer om. Det är allt man kan önska. Resultatet, det är liksom en annan grej. Men jag har möjligheten. Och den vill man ju försöka ta på något sätt. Och det handlar ju om att genomföra prestationen då på det sätt som man har tänkt sig. Man kan aldrig, oavsett vilken resa du gör, så vet du ju inte resultatet på förhand. Du vet inte vad det kommer landa i. Det är ju en säljare som går in till en kund. Du vet ju inte ifall du kommer ut med en order. Men du har troligtvis så mycket skicklighet att du kan fixa det. Du vet hur du ska hantera invändningar och sånt där. Jag vet hur jag ska göra i mitt skridskolopp. Ja, det är inte bara rakt fram och vänster, utan du har en strategi för loppet också. Det var ganska planerat hela vägen.
När du gjort hela den här resan och du vann de här två gulden, så kan man ju inte bli så där himla mycket bättre. Möjligen det som man ska kunna göra, det är att upprepa det en gång till, vilket ju åtminstone i mina öron och säkert i många andra öron inte låter lika attraktivt som när man har när man gjort det en gång. Så min fråga är ju, var det inte läge att säga nu har jag gjort den resan, jag har visat, jag har kört 5000, jag har kört 10000, jag har vunnit OS-guld, jag har 2 världsrekord, nu gör jag något annat.
Ja, jo, absolut. Fast grejen var lite grann så att nu, för första gången på alla år, inte 100% sant. Jag hade haft sponsorer tidigare. Och så. Jag hade ju aldrig tjänat några pengar. Och det skulle jag inte komma att göra sen heller. Inte i någon liksom...
Inte så du blir mångmiljonär och kunde lägga av.
Nej, du hör ju själv. Jag vet inte ens hur man säger det. men det var första gången då jag hade sponsorer.
Ja.
Och så vart det väl lite grann det här, jag tar ett år i taget, tänket. För det var ju trevligt att det fanns faktiskt de som ville stötta en liksom i en fortsatt resa. Så jag fortsatte lite grann av den anledningen. Och det kommer ju aldrig att vara starkare än den här inre drivkraften. Så visst, det du säger, ska man sluta när man står på topp? Ja, fast på något sätt så... Ja, jag hoppades väl att jag skulle kunna utvecklas vidare, men det är ju ändå, vi säger så här, om jag nu höll på, jag åkte VM, EM och VM från 78 fram till 92. Och om jag skulle ta bort 4 år, och då skulle jag inte plocka bort, kanske inte topparna, jag skulle plocka bort de här mellanåren på något sätt. För de här tuffa perioderna, det finns ju en lärdom liksom. De här sista 4 åren, de har varit jättelärorika så i ett rest, när jag tänker tillbaks på dem. Då kan man ju tänka så här, ja men för det första, ett år i taget. Nej, jag tror inte på det. Jag tror man måste ha ett längre perspektiv någonstans. Det är för att ett år i taget, då tror jag det är väldigt lätt att man tar fram de gamla lärdomarna, de gamla träningsprogrammen, den gamla, attityden är fel att säga, för den kan ju variera. Men liksom, man tar fram det gamla och så gör man det för man tror man ska kunna koka soppa på liksom den gamla spiken på något sätt. Va? Och det funkar inte, därför att omgivningen kommer ju, liksom, nu kommer nästa generation, va? Med nytt tänk, med ny energi, med nytt passionerat förhållande till det som man själv har börjat på och känner att man tycker att man kan. Och de vill utvecklas och de är nästan i kapp och nu går de förbi. Och det är ju en ganska tuff, och det klarar man ett år och så tror man nästa år det är lätt att lura sig och tro liksom att ja men jag håller mig kvar på ungefär samma nivå och så blir det ännu lite tuffare liksom sådär, va? Jag kom trea på EM 1990, va? Så det var inte så att jag inte fanns med, men jag hade ju inte någon möjlighet, jag hade inte kapaciteten att vinna.
Var det den fysiska eller den mentala kapaciteten?
Ja, den mentala på det sättet att den ju faktiskt styr lite grann hur mycket energi man lägger in i det här. Skulle jag titta på den här 4-årsperioden och ställa mig bortom Albertville och titta tillbaka, vad har du varit med om? Ja, då skulle jag ju kunna säga så här, väldigt, väldigt enkelt. Hur ser eliten ut nu mot hur den såg ut tidigare? Ja, nu är de starkare. Nu kör alla tung skivstångsträning. Jag höll på mina sandsäckar som jag gjorde på Haydns tid. Liksom, som hade tagit mig fram till 88. Men nu var det dags liksom att var det dags att höja ett snäpp. Och det är klart, tar man ett år i taget. 4 år. Då kan du göra en... Då kan man ändra sin egen inställning. Man kan ändra sin egen... Liksom, man kan bygga långsiktigt. För det var jag tvungen att göra. Men det fattar ju inte jag då. Det är ju lätt att titta på i efterhand. Och det är ingen ursäkt, det är inte det, va? Men en lärdom som jag tycker är lite intressant ändå.
Och som du kanske inte vill vara utan?
Nej. Nej, det är klart.
För det är ju någonting du har tagit med dig framåt,
ja,
i livet.
Men jag tyckte ju synd om mig själv där och så. Och det var ju lite tragiskt naturligtvis att göra det. Det hjälper ju inte så mycket. Det var en sån här liten mollavslutning. Men... Det är ju bara jag som känner så. För folk kommer ju fortfarande gratulera till guld. De kommer ju fortfarande idag och säger grattis i efterskott. Liksom. Ja, det är 31 år sedan.
Ja. Och det är väl härligt.
Ja, ursäkta, säger de så här. Men ursäkta, tack. Ja, det är ju underbart. Ja. Det är ju fantastiskt egentligen.
Och var det någonstans där du träffar din fru sen? Eller var det tidigare?
Ja, vi träffades 93.
93?
93 träffades vi.
Och det var en isprinsessa på sig också.
Ja, just det.
Hon var stenad
istället. Ja, hon hade ju vunnit VM 92, så att hon var aktuell för tv-programmet Hur gör djur?
Vad var det för program?
Ja, det var i Söndagsöppet. Så det var ett program där man... Det var tre stycken personligheter. Vi råkade vara tre idrottspersonligheter i varje fall. Då det var jag, och så var det Ola från bandin, och så var det Elisabeth då, från curlingen. Vi hade is gemensamt. Och så spelar de upp någon sekvens och så, med några djur. Då, och så ska man gissa, så stannar de filmen och ska man gissa. Då. Ja, men liksom, hur gör djur? Och jag vann naturligtvis. Nej då. Nej, men där träffades vi.
Aha.
Ja, så det var lite kul.
Det var ju lite oväntat. Jag hade tänkt mig att ni skulle träffas på något OS eller...
Nej, men det var ju så här, va. Och jag hade med min skridsko och hon hade med sin curlingsten som väger nästan 20 kilo då, eller ganska precis 20 kilo. Så idealisten liksom, hon vill göra någonting för curlingen och jag vill göra någonting för mig själv ungefär. Och, nej, men så att det var kul sen då att hänga med på hennes resa. För hon, curling i Sverige, det var ju, ja, men folk kände till curling, men nu, 95, något år senare, så var vi borta i Kanada på VM. Som de då skulle spela. De vann VM 92 och sen var vi i Brandon mitt ute på bondvischan. Mitt ute i ingenstans egentligen då. Så kommer det 250 000 åskådare på 10 dagar och kolla på curling. Och det var ju liksom, wow, oh Mrs. Gustafsson, nice to meet you Mrs. Gustafsson, oh I like your slide Mrs. Gustafsson. Det var ju, hon var ju firad stjärna.
Och du var...
Och jag gick och jag sa, oh and you must be the husband, sa hon till mig då, så här, va. Och jag tänkte, jag får ju skramla med mina medaljer i fickan liksom, så här, I remember Calgary. Ja, men det var helt fantastiskt. Och se liksom att det var ungefär som skridsko i Holland. Det är fullsmackat på arenorna och det är liksom... Ja, det är helt enormt liksom. Och så var det för curlingen där borta i Kanada. Det är helt fenomenalt alltså. Helt. Jag kom upp på flygplatsen, vi skulle flyga hem, och så kommer en sån där en man som kör en sån där bil som, när folk har bråttom till flyget. Han får en syn på Elisabeth, han tvärnitar liksom så här. Oh, Mrs. Gustafsson, congratulations to a fantastic victory. Och så var uppe där och sen iväg igen så här. Man känner så här, wow, det är lite häftigt.
Men det är lite grann som att du slog världsrekord på Bislett, det att hon vinner ett VM-guld på kanadensisk mark.
Ja. Ja, de vann ju fler sen där borta. Va? De vann 4 VM totalt. Då. Så det var ju kul, jag var ju med vid de här tillfällena. Då. Så det var en jättekul resa. Liksom, att för då kunde jag hade ju inte någon träning att hålla på med sådär. Så det var ju fantastiskt att kunna få vara med om hennes segrar.
Har du testat curling själv förstås?
Ja, jag är självklart jätteduktig.
Ja, okay. Ja.
Nej, nu var det länge sedan jag spelade. Det är svårt.
Jag har testat några gånger och det är riktigt svårt. Alltså.
Ja, alltså, tänk de marginalerna som de spelar med. Va? Det är helt otroligt.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Och oj, vi spelar ju väldigt mycket fotboll. Och i Sjövalla så spelar vi även bandy.
Bandy på is alltså?
Ja, ja, riktig bandy. Men, och sen så höll jag på med friidrott när jag var, vad kan jag ha varit, 13-14 någonstans tror jag. Det började med att det var någon som ville kasta en liten boll. Och så var det någon som sa, men fasen, du kastar ju skitbra, du ska ju prova spjut. Ja, så jag, det kan väl prova. Och så vet jag inte hur det var, men jag åkte väl in till Slottsskogsvallen om jag kom i kontakt med, för jag var med MIK i Majorna. Och så fick jag prova det och jag kastade rätt bra. Så, nej men, och sen så, ja, så blev det ju då att jag höll på med spjut också då på somrarna. Och fotboll och det var ju mycket. Handboll har jag spelat också, så att jag menar. Men spjut blev jag ju rätt bra på. Och var ju med i Sverige lite när jag var väl... jag tror att jag var topp 3 när jag var 16. För jag nästan undrar på att jag sökte in till friidrottsgymnasiet. Men då var ju Dag Wendlund och Peter Borglund i samma sväng. Och de var bättre än mig. Och de hade 2 platser tror jag det var på friidrottsgymnasiet för just spjutkastare. Så då kom inte jag in. Och då blev det, ja, då höll man ju på med idrotterna man höll på. Sen så kom jag med i juniorlandslaget i volleyboll då. Så blev det då till slut. Men spjutkastning, jag tror till och med att jag har 1 eller 2 rekord kvar. När jag var inne och tittade på Majornas hemsida på klubbrekord om man säger. Så tror jag har 2, jag tror till och med diskus har kvar ett rekord som jag kastade, var med på något DM och kastade. Och jag, i och med att jag har så långa armar så får man ju bra hävert då på något sätt. Så jag fick ju iväg den här diskusen utan att snurra rätt långt längre än vad de här 15 eller 16-åringarna fick. Så jag vann med något DM tror jag även i diskus.
Men det var ju rätt roligt det där, för att Dag Wendlund och Peter Borglund var ju ganska roligt. De var ju med samma OS som du sedan 1988 var jag.
Precis, stämmer. Det var rätt häftigt att ses, att vi tog olika vägar.
Men hur kommer det sig att det blev volleyboll då?
Jag tror att det var den gången jag kom med i juniorlandslaget. Och det var väl 16-17 någonstans jag var. Och just landslaget, det var ju det häftigaste man kunde vara med liksom.
Men bara sådär?
Vi spelade med Sjövalla och det gick väl bra. Och vi var med på någon, Karl och Ada tror jag det var. Jag vet inte om det var Ingmar Larsson då på den tiden.
Elitspelare då?
Ja, precis. Som också hade juniorlandslaget. Och Anders var väl lite involverad då med Kristiansson. Tog de med oss, eller fick jag vara med där och fick chans då. Det enda jag var bra på den tiden, det var ju anfalla och smasha. Försvar och sörmottagning, det var inte speciellt bra. Men hoppa kunde jag och slå. Så det var ju det man kom med på. Så jag började faktiskt som center. Och det var ingen höjdare, för det var inte alls min roll. Det stämde inte alls.
Men man skulle kunna säga att du är ju en extrem idrotts... talang, alltså var du medveten om att du hade jäkligt lätt för dig i alla idrotter? För jag vet ju att du har på med windsurfing och folk har pratat om dig när du spelar tennis och massa andra sådana här sporter, alltså var du själv medveten om att är du rätt bra i det mesta?
Lite var man väl det såklart. Och sen, det är många som har sagt det till mig så här, efterhand då, och fan Bengt, du valde ju helt fel idrott. Vadå? Man tjänar ju inga pengar på det. Så här, det skulle ju varit något annat. Ja, jo, på den aspekten så skulle man väl det. Men jag ångrar verkligen inte att jag valde volleybollen. För det jag har upplevt och varit med om, det är få förunnat. Det är inte många som får vara med på en sån resa.
Det är ju svårt också att spekulera i hur bra hade du blivit i fotboll.
Självklart. Jag kom till statslagsuttagning, var jag med ett år på i fotboll faktiskt. Men jag kommer inte ihåg när det var heller. Och då var det också svårt, jag tror, om jag var med Mölnlyck IF. Då var det ju de stora klubbarna som plockade ut sina gubbar. Så ska du prestera på en träning. Var du, och så tittar de på dig. Gjorde du kanske ett misstag så var du ju kör då, va?
Men så karriären blev ganska spikrak. Men hann du med skolan då när du var på idrott så mycket? Jag tänker på gymnasiet.
Ja, det hann man väl inte med sig jättebra. Sista terminen, jag gick 2 år i social och det valde man väl för att dels för man inte hade någon aning om vad man skulle göra. Och sen så tänkte man, ja, men det, jag går en kort linje. Jag känner att nej, men det, jag vet inte vad jag ska göra. Det är lika bra, men jag vill ändå göra gymnasiet. Men sista terminen så tror jag hade 200 frånvarotimmar. Och det var inte på grund av att jag skolkade, utan det var för att vi var iväg på träningsläger och grejer. Och när jag skulle ta studenten så kunde jag inte ta den. Då var vi på träningsläger. Då fick min mor åka och hämta mina avgångsbetyg. Så det var till och med snack om, vet jag att om jag skulle få betyg eller inte, för att jag hade så många frånvarotimmar då sista terminen.
Men sen gick det ju väl ännu snabbare kan man väl säga. För det var juniorlandslag och sen blev det väl A-landslaget och sen blev det nästan proffs direkt efter det.
Ja, det gick fort. Från Sjövalla, division 4, så bytte jag ju klubb till Tapper, hette de ju på den tiden, bästa laget i Göteborg. Och då var jag väl, jag tror jag var 18 när jag kom med och gick direkt in i första sexan i Tapper.
Från division 4 rakt in i elitserien,
ja, alltså.
Det är första uppställningen.
Ja, precis.
Det är ju helt extremt.
Ja, jo, det var det ju. Och sen därifrån, jag var med tror jag ett år i Tapper. Sen kom jag med i landslaget och gick in i första sexan i landslaget också. Vilket också var häftigt såklart. Och sen ett år i landslaget och det var andra året i Progona. Och sen så flyttade jag till Italien och ja, kom med i första sexan i första laget i Italien också. Så det var en extrem snabb resa. Och ja. Så jag har ju aldrig riktigt fått känna av mer än en gång i Parma hur det är att sitta på bänken. Och det var den gången i Parma, det var på grund av att jag hade fått en ny tränare. Och den tränaren var, han hade varit juniortränare i vårt gäng i Parma. Och så tränar han oss, som han tränade sina juniorer, och vi pratade mycket om i laget att det stämde, alltså det här går ju inte, jag kan ju inte behandla oss som ett gäng 13-14-åringar och träna oss på samma sätt. Och då tänkte jag säga att jag kan prata med honom. Det var inga problem för mig att göra sånt liksom. Jag kan ta ett snack. Så jag sa, kan inte vi gå ut och äta middag? Och så sa han, oh, visst kan vi göra det, sa han. Och så satt vi där och så började vi prata och så sa jag det. Men det här med träning, det är lite, det får tänka, vi är professionella spelare som man kanske får behandla olika lite grann. Alltså du får se individerna, inte bara, det är ett lag, men det finns ju även individer som vi är alla olika. Och du kan inte behandla oss som ett gäng barn, det funkar liksom inte. Och vad bra, sa han till mig efter vi hade käkat och sådär. Och jättebra att du nämnde det. Det ska jag tänka på, sådär, sa han då. Och sen nästa match så blev jag bänkare. Jag fattade inte först, vad då ska jag sitta på bänken nu? Det har han ju inte tagit om varför eller. Men sen så fick jag ju reda på det då. Det var ju på grund av att jag ska inte komma och tala om för honom vad han ska göra. Utan här är det jag som bestämmer hur saker och ting går. Och det slutade med att i slutet på den säsongen så sa jag till klubben det att antingen så betalar ni mig sig så mycket mer för att jag ska orka med honom, eller så kickar ni mig, eller så kickar ni tränaren. Det är tre olika, det funkar inte det här, så.
Och sen, vad hände?
Nej, jag gick sen då så bytte jag till Treviso. Och det roliga var att sen vann ju de, kom inte ihåg, det var året därefter, det var två år efter, så vann de italienska ligan, Champions League och någon annan mer, om det är någon sån här internationell cup också. Så de gjorde Grand Slam kan man säga att de tog då. Och sen fick han gå.
Så de vann med honom alltså?
De vann med honom, ja. Jo, han hade ju bra material givetvis. Men och sen var han var inte dålig som tränare. Men det var just hans filosofi. Och när jag kommer ihåg sista träningen jag hade med honom, så det finns en italiensk författare som jag hade inte läst den, men jag bara hört talas om boken. Och han hette Leo Buscaglia, var jättekänd i Italien. Och den boken, den hette Vivere Amarsi Capirsi. Och det är att leva, att förstå och att älska. Ja, liksom det var, och det var ju, folk skrattade och de tyckte att det var fruktansvärt roligt att jag gav honom den här boken då. Men så kom ett erbjudande på slut från Grekland, från Olympiakos. Och då kom jag inte ihåg om detta var på Ja, det var någon sommar, vi var ute på någon turnering någonstans. Då kom brodern till ägaren för Olympiakos. Han hette, ägaren hette ju Georgios Kostkotas. Och då sa han, men du ska komma till Olympiakos. Ja, men nej, kan jag inte. Jag skriver på för Treviso. Nej, men det löser vi. Jaha, och jag var lite naiv och så här, hur gör man det då? Ja, hur mycket vill du ha? Vadå, hur mycket vill du ha? Ja, det vet jag inte, så liksom, fattar ut. Det var ju nästan alltså det här, vad säger man, carte blanche när man får en check och skriver summan. Ja, det vet jag inte, så, men och till slut så kommer vi fram på 3 år skulle jag få $1 miljon.
Om året?
Nej, under 3 år. Och det var ju summor som det var ju inte ens inte varit i närheten, så alltså överhuvudtaget i närheten av det någon gång. Och det var ju herregud, jag har ju inte så jävla många år kvar att spela. Man har ju inte det. Då var jag ju 25. Ja, tänkte det här låter ju jävligt. Jag kan ju inte, det går ju inte att missa detta bara. Så jag pratade med Kostas som var våran fysioterapeut i landslaget, och för han hade ju lite kontakter och känningar och visste vilka det var, och för det kändes ju innan jag liksom började ens fundera på att åka dit, så pratade jag med honom och han sa, jo men för fasen, det är klart du ska åka och där finns pengar, inga problem, sa han. Okej, ja. Så jag skrev på det, jag skrev på för dem också helt enkelt, så det blev ju rätt så. Det var ingen bra situation jag satte mig där i. Men det tänkte man inte på. Då lockade ju pengarna så mycket. Så att på något sätt. Då ska jag ju tjäna. Så att jag klarade mig ganska bra ett tag efter. Och även efter då. Ja, så kom man ju dit. Och det var ju väldigt speciellt. Kom ihåg första gången jag kom dit. Till Aten. Och det var ju normalt sett. När man kommer till ett nytt lag så blir man hämtad av någon i ledningen. Och så ja, blir man ju skjutsad och så blir man presenterad för laget. Så här lite grann, inte officiellt. Utan, men när jag kom dit till Aten så kom jag ihåg det. Då skulle jag ju ta mina väskor. Då kom det någon till mig när jag hade tagit väskor. Så kom det en snubbe till mig och sa, du går med den här vägen. Jaha, men tullen, vi ska ju gå. Nej, vi går den här bakvägen här, så du. Jaha. Ja, så när jag öppnade dörren då stod det säkert 20 journalister med kameror, tv-kameror och kameror, och det smattrade bara när jag kom ut. Jag blev nästan halvt chockad, aldrig varit med om något liknande någonsin tidigare. Så det var som någon rockstjärna hade kommit till Aten. Så det var en väldigt märklig upplevelse kan jag säga. Men i alla fall, och det rullade på, vi checkade in på hotell och allting flöt på, det var bra. Men sen så, när det hade gått, tror jag det var 2 månader, jag hade inte fått någon lön. Och då började jag liksom undra, vad händer? Ja, men det kommer, det är lugnt. Och så började jag bli lite orolig, så jag hörde om att det kostar. Så sa han, ja men det kommer att lösa sig, det gör det alltid i Grekland. Det är så, det är, ibland drar det ut på tiden, det får du räkna med. Och sådana grejer, jaha okej, då körde man ju på. Och man blir mer och mer orolig. Och sen så började det bli skriverier i tidningarna om han, den här Georgios Kostkotas då. Och för att inte dra den här allt för långt då, den här historien, så visade ju sig då att Georgios Kostkotas, han var ju redan alltså den högsta maffiabossen i hela Grekland i princip. Han hade ju mutat folk i regeringen för att sälja vapen och grejer. Så jag tror att det var den här skandalen som hände. Han och brodern flydde till USA och de blev bägge insydda utav FBI, plockade in dem och för han drog med, jag tror det var över 100 miljoner dollar eller något sånt där. Och så det var ju kaos i Olympiakos. Jag var till och med på ett möte med både basketlaget och fotbollslaget Olympiakos. De hade något möte då.
Han ägde dem också?
Ja. Och han ägde tidningar, han ägde en bank. Och den här banken var ju lite speciellt. Det var ju bästa, eller vad man nu ska säga då, i Grekland. För de hade bäst ränta och såna grejer då, och man satte in sina pengar hos dem. Så det var en sån röra som rullades upp när han åkte dit då. Så det rasade ju allting. Men de sa ju att det kommer att lösa sig. Och det kommer att, men jag fick aldrig några pengar. Så jag fick ju inte en spänn. Jag fick kanske lite, vad ska man säga, rörelsepengar som man kunde klara sig i alla fall. Det fick jag ju då utav någon annan där i ledningen. Och jag bodde ju jättefint på hotell. Så det var ju liksom, gick ju ingen nöd på mig på det sättet.
Men du fick ingen lön?
Nej.
Och du fick aldrig ut någon lön?
Nej, jag fick aldrig ut någon lön. Så jag, efter jag hade jag stukade foten, tror jag det var vid juluppehållet där, som jag... Och för mig då bestämde jag mig mer eller mindre för att nej, det här funkar inte. Om jag inte får någon lön så drar jag. Och då gjorde jag det och åkte hem till Sverige och hamnade i Kungälv.
Just det, och det där våra vägar korsades.
Och jag var på väg hem från rehaben, från gymmet. Och kör. Och då, den dagen var det inte så jävla jättemycket trafik. Men... kör och så kör, ligger jag bakom en lastbil. Lastbilen ska svänga av och det är en vanlig väg där det är 50. Så jag låg väl bakom lastbilen i någonstans runt 50. Jag körde aldrig så här vrålkörde, för det kunde jag inte. Jag hade inte den tekniken. Så duktig var jag inte. Man hade ju mest kört moppe här hemma. Men... och då svänger den här bilen av, eller lastbilen av. Och när den svänger av så... påbörjar en annan bil från samma korsning sin och köra ut då. Så han klipper mig i sidan.
Han såg inte det, jag tänker.
Han såg inte mig och jag såg inte honom. Hade det varit en vanlig bil som låg framför mig så hade jag ju kunnat se. För jag satt rätt så högt. Det var en sån här Paris-Dakar-cykel som är, ja, den är lite speciell. Det är ingen sån här racing-cykel. Så man satt rätt högt upp på den. Och då hade jag ju sett att han hade påbörjat sin utkörning. Men det gjorde jag inte tack vare att jag var bakom lastbilen. Och jag hann ju inte bromsa på den korta sträckan. För jag låg rätt nära. Det blir ju så när man när den svänger av. Så hamnar man rätt nära lastbilen bakom då. Och då kör han ut. Och jag kommer inte ihåg så där jättemycket av just själva smällen. Så jag hade ju för mig att jag hade kört in i sidan på honom. Men det hade jag ju inte. Det var ju han som hade kört in i sidan på mig. Så han klippte mig över smalbenet med sin kofångare. Så... valbenet gick av på två ställen och alltså det stora tibia då gick av mitt av och sen så spräckte jag den inre fotknölen mot motorblocket. Och sen landade jag på backen och tittade så hade jag min fotsula vid knät. Så jag låg och tittade på min fotsula och sen rättade jag ju till benet på något sätt. Ja, det är väl någon reaktion, jag har ingen aning.
Rättade till benet.
Och la ner foten där den skulle vara. Och sen så kommer jag bara ihåg att det gjorde fruktansvärt ont. Jag hade ju riktiga sådana MC-kängor med metallplatta i. Så det tror jag räddade mitt ben. Annars tror jag om jag hade kört i jumpaskor som många gör där nere. Så tror jag inte hade haft underbenet kvar idag. Faktiskt.
Och då hamnade du på italienskt sjukhus?
Då hamnade jag på italienskt sjukhus och det var en upplevelse i sig. Och det är en podd, nästan bara det.
Kan du kort berätta hur italienska sjukhus är? Ja, det låter ju spännande, det har jag aldrig hört
talas om. Då 91 så vi blev förd med ambulans till sjukhuset. Och sen, vi har ingen aning om hur man hade gjort i Sverige heller. Men de var ju väldigt noga med att kolla nacke och rygg givetvis. Det är ju det första man gör. Och sen så kollade de benet och då vet jag att det var en läkare där som utan bedövning, ingenting, som körde in fingrarna rätt in i mig. Jag hade ett öppet benbrott så halva benet var ju liksom öppet om man säger i omkretsen på det underbenet mitt på, så var det ju öppet benbrott. Så piperna stack ju ut och han körde ner fingrarna och kände där. Jag vet inte varför han gjorde det, men du kan ju tänka dig den känslan när någon kör in i ett öppet köttsår bara ett par fingrar rätt ner i. Och rör runt där. Så att, nej, det var ingen bra start. Och sen så... jag fick Voltaren i princip som smärtstillande. Jag fick morfin en gång och det var intramuskulärt. Och det hade man ju fått förut när man har opererats någon gång tror jag i smärtlindring. Och då fick man det intravenöst som det heter direkt in i ådern. Och då tar det ju millisekund så verkar det ju. Men intramuskulärt så tar det ju, jag vet inte, kvart, 20 minuter. Det tar ju en stund innan det liksom går ut i cirkulationen på något sätt. Men då skulle de sätta en spik genom hälen för de skulle liksom sträcka ut. På den tiden gjorde man det, jag vet inte hur man gör idag. Men de skulle sätta det benet i sträck för att i och med att benen var av så muskler och senor gör ju att dras ihop allting. Så då hamnade ju omlott, men då skulle man liksom dra ut så att benen hamnade mer rakt då. Och då vet jag att då låg jag på en brits och då satte de en spruta i låret och så var det morfin i den då. Och så 5 sekunder efter de hade tagit ur sprutan skulle de skjuta en stor spik genom hälbenet på mig då, där de skulle ha det här draget. Och det var väl ungefär som ett halvt lillfinger, den här spiken. Alltså det såg ut som någon stor borrmaskin, men det var någon form av pistol. Men jag fattade, men det har inte hunnit verka. Jo, det är lugnt, sa de. Jaha. Det var ju bara att blunda och ta tag i britsen och säga, ja, nu är jag klar. Och sen så sköt de in den här spiken och det var ju som hela hälen exploderade. Och sen så, det var historier där med det här benet. Vi skulle byta rum och de bar mig 3 gubbar och då, benet var ju inte stabiliserat. Det var ju liksom bara, om man tänker sig från benbrottet och ner till foten, så var det ju löst. Det var ju som en, ja, det fanns ju ingen stabilitet överhuvudtaget. Skulle de försöka hålla det still då, men det gick ju inte. Så det var katastrof i 3 dagar innan en svensk läkare kom ner och gav mig riktig smärtlindring då.
Det var ingen operation då alltså?
Nej, ja, och det var ju lite lustigt också. Jag kände ju det att jag vill hem till familjen och nära och sådär och bli opererad där. För jag kommer ihåg också det här, jag vet inte hur långt innan det var som Ronnie Peterson dog i Italien. Men jag kommer ihåg att jag tänkte på Ronnie Peterson, att han hade något svårt benbrott och dog väl, jag kommer inte ihåg det var på grund av någon blodpropp, att han inte fick blodförtunnande. Och jag vet inte om detta är en bara som hörsägen eller vad det är.
Något. Nej, det stämmer ju. Han dog väl utav att det var blodfetter som
det var
fick
någonting.
Ett omlopp i blodet.
Ja,
det var väl, så många benbrott.
Ja, det var väl, och jag tänkte ju på detta då, så jag ville hem liksom. Och så jag flögs hem med SOS International då, försäkring som täckte det då. Och sen så blev vi opererad på Sahlgrenska. Då Hans Granhed som satt in. Och det roliga där var, jag fick ett instrument som hette Hoffman. Det var en italienare som hade uppfunnit detta instrument. Som jag tror det var en läkare i Verona eller något sånt där, tror jag det kom ifrån. Jag för mig det i alla fall. Och då var det ju skruvar och då fixeras ju det med en, liksom en led mitt över typ benbrottet. Så man la det, fixerades rätt då med över underben med alla de här skruvarna då. Så det satt ju utanpå benet då, den här ställningen då.
Sen så körde du motorcykel ett antal år, du har kört road racing och du har kört lite allt möjligt. Men sen tycker jag vi tar oss fram till det här Dakar-rallyt.
Ja.
Kan du börja med att bara berätta, vad är Dakar-rallyt?
Ja, och det är ju 2 veckors jävelskap i en terräng som du inte alltid vet hur du ska ta dig igenom. Men förutom det, som idrottsmässigt så är det en av världens största sportevenemang.
Mm.
Det är tävlande från över 60 länder. Det är 500 ekipage ungefär. Det kan ju slå, ibland är det 400, ibland är det över 500. Och det är ju kategorier motorcykel, fyrhjulingar, det är bilar och lastbilar.
Lastbilar också?
Lastbilar. Och alla kör ju tävlingen samtidigt. Mm. Fast man startar ju då med ungefär som i skidor, att man startar med en liten tidsmellanrum. Men då startar motorcyklarna först och sen kommer bilarna och sist lastbilarna. Så gäller att hålla undan.
Och var kör man någonstans?
Ja, normalt sett från början heter det ju Paris-Dakar. Och då startar de i Paris. Brukar det vara någon nyårsdagen eller runt nyår. Och sen körde man i 2 veckor hela vägen ner till Senegals huvudstad Dakar. Och då är det ju med dagsetapper. Så att man kör 70, 80, 90 mil och sen stannar man i en tidskontroll, får tidkortet stämplat och sen kör man vidare till ett tältläger där man får packa upp sitt tält och serva sitt fordon och sen organisationen har catering då så att man tar sin bricka med kvällsmat och så sitter man ofta på en marockansk matta och äter här och sen får man gå och lägga sig. Och försöka sova så många timmar man hinner. Och sen startar man väldigt tidigt på morgonen genom att gå till catering. Och äter en, det här är ju fransk tävling, så det var fransk frukost, croissant och café au lait.
Det är riktigt någonting att ha i magen när man ska
köra 70. Ja, precis, när man ska göra världens hårdaste motortävling. Och den är ju lång, det är 2 veckor. 1000 mil. Ett kvarts varv inte gjorde. Så att, ja, och sen fransmännen, de drar ju en cig också innan de startar. Och sen ska man köra de här 70-80 milen. Och var 30 mil ungefär är det tankstopp för motorcyklarna då. Och då har de ju ordnat med tankning. Så, och sen så där håller det på. Och då gäller det ju att man inte drabbas av missöden, inte kör omkull, inte kör sönder sitt fordon. För då får man stanna och mäcka. Då tappar man tid och då kanske man inte kommer in vid 6-8 på kvällen. Man kanske kommer in 12-1-2 på natten. Då ska du fortfarande hinna serva, äta lite och sova. Och sen kanske nästa start går klockan 6. Då hinner du inte sova så många timmar. Och en vecka så där, då är du ganska, då är du ganska slutkörd.
Men det är inte bara snabbast vinner, utan det låter ju som det är smartast vinner.
Ja, precis. Så du måste ju ha en överlevnadsstrategi där. Det är som ett maraton. Du kan ju inte springa som en 100 meters löpare. Och du ska navigera rätt väg.
Är det med GPS eller?
Ja, det finns en GPS, men den håller egentligen bara reda på vår position utifall att de måste komma och hämta oss.
Ja, utan ni har inte det som...
Nej, vi har kompass och en trippmätare. Och sen får man körinstruktion av... organisationen, och den är hemlig ända tills kvällen innan, så man får ju nästa dags etapp då kvällen innan. Mm. Då får man gå igenom och lägga upp sin rutta och sen köra.
Så men man kör inte längre i Nordafrika va?
Nej, och det var ju för att 2008 på startlinjen, jag stod ju där nere på startlinjen, så kvällen innan så hade organisationen fått ett terroristhot, att det var ju när Al-Qaida där var som jävligast helt enkelt. Så då hotade de hela tävlingsorganisationen att om man kom ner till Mauritanien, då skulle de sätta eld på hela campet. Och då kan du tänka dig hur mycket bensin och dieselfat, det hade blivit en sån grillfest. Så att, ja, så att, då gick franska UD och sa att inga fransk närvaro var tillåten i den här regionen. Så då blev tävlingen stoppad. Och vi stod ju där på startlinjen. Alla visste ju, hade planerat hur man skulle köra till Dakar. Men ingen visste hur man skulle åka hem ifrån startplats. Så jag körde faktiskt ner till Marokko då. Och tränade i 2 veckor.
Okej.
Okay. Eftersom hojen var klar och liksom hade med mig allting.
Vad hände sen då?
Året efter flyttade man hela tävlingen till Sydamerika. Så då har vi kört i Argentina och Chile och Peru och Bolivia. Paraguay tror jag var med också. Och jag älskar ju Sydamerika. Det är synd att det är så långt ifrån Sverige. Men jag älskar människorna. Jag älskar livet där. Jag älskar deras livsglädje. För det är... Allting är inte jätteorganiserat. Men det funkar ändå. Och sen är människorna... De har den här livsnerven. Som ja, gör att det... Jag känner mig... Det finns en liten latino i mig på något sätt. Men det är så ser jag överallt. Det finns en liten australiensare i mig. Det finns en liten arab också i mig. Jag har jobbat mycket här i Marokko och så här. Så att vad jag än är så brukar jag trivas.
Men vad är det för hinder man möter där ute? Vad är det för grejer man möter? Kan du ge lite exempel?
I Sydamerika har du ju allt. Du har ju alla sorters terräng där. Och då tänker man, men vad händer med öknen? Jo, men det finns ju jättemycket öken även i Sydamerika. Bland annat världens högst belägna öken på 3,500 meter över havet. Uppe i Anderna, Atacamaöknen. Och när man ska åka ner från den här öknen. Och då är det en nedförsbacke hela vägen ner till Stilla havet.
Oj.
Och den är 3,5 kilometer lång. Bara i ett svep i princip. Det är helt galet. Och du har ju raviner. Du är uppe i bergspass. Du har grässtäpp. Pampas till exempel. Så det finns allt möjligt. I terrängväg. Och det är varmt och det är kallt. Och det är canyons. Eller vad heter kanjoner. Det är...
Vad är farligast?
Ja, det farligaste kan jag väl säga, det är ju, jag menar, öken är ju alltid farlig för man kommer över krön på de här topparna på sanddynerna, så kan det vara väldigt brant på andra sidan, så det gäller att inte ha för mycket fart. Men det är ju raviner också, det kan vara farligt. Värmeslag har faktiskt knäckt en och annan. Som varmast har varit 52 grader varmt när jag har kört. Nu har de väl satt någon så här att är det över 40 grader så brukar de korta sträckorna. Men förut var det så här, det var inte så noga. You lose a few, tänkte de bara. Sen är det hastigheten. Åker du för fort på fel ställe så är det farligt, helt enkelt.
Har du några exempel på vad som har hänt dig?
Oj, det är ju där jag är ganska bra på då. Så att en, det har hänt många, många saker, men...
Jag såg någon bild där du firade ner dig själv i en stor håla som verkar vara typ var 30 meter djup eller något sånt där. Och där du hade motorcykeln längst ner. Vad var det för någonting?
Ja, det är väl en av de här near death experience. Det var Atacama-öknen Dakar eller 2010. Och då kör vi uppe i bergen som också är öken. Och uppe i bergen så har de även gruvdrift. Men då kör vi en rutt, så att det är liksom, det är en pist, man kan säga det är två hjulspår som man ska följa. Men då skulle jag köra om en annan motorcykel framför mig, så jag ginade för att undvika att ligga i hans damm. Så jag låg ungefär 5-10 meter till vänster om den tänkta spåret. Och då kom jag över en liten upphöjning och kanske körde 70-80 km i timmen. Och då öppnar sig ett stort svart avgrundshål i marken. Och jag har för lite fart för att hoppa över. Men för mycket fart för att hinna stanna innan. Så jag fick liksom gira kraftigt vänster och kasta mig av motorcykeln i farten. Och så såg jag hur motorcykeln bara fortsatte ner i det där gruvschaktet.
För det är ruskigt djupt.
Ja, det var ju bara 5-6 meter. Det var inte 30 meter.
För det ser väldigt djupt ut.
Det ser väldigt stort och svart och djupt ut. Men det visade sig att det var ett stängt schakt. Men då är det så här, vad gör jag nu? Och det tog ju en stund innan någon bakomvarande kom. Och då ser de ju någon, en ensam människa ute i öknen. Och då bara, hur kom du hit? Var det din motorcykel? Jag pekar ner ett hål i marken. Men så kom det ytterligare motorcykel och då hade man brukar ha med sig en lina om man behöver boxera varann. Så då knöt vi ihop två linor så jag kunde klättra ner. Och reste upp hojen där och så visade sig att ni gick ju köra. Den startade ju, styret var krokigt och de var lite bucklig. Men nu bara, hur ska vi få upp den här? Jag försökte ju dra upp den med repet och sånt, men det gick inte. Så jag fick vänta där några timmar. Jag tänkte att lastbilarna kommer senare. De kan säkert plocka upp mig. Men då lyckades vi kontakta tävlingsledningen och det var lite lustigt. Och då säger jag bara, hello, it's Annie Seal, number 76. My bike is down a black hole. Och någon bara, of course it's you, Annie Seal. de vet att jag brukar alltid ställa. Så då kom tävlingsledningen med helikopter. Mm-hmm. Och de fattar ju inte att de inte har sett det där när de har kört rekognoseringen. Alltså, så att de sa det att det här borde ha varit utmarkerat på den här kartan att det var ett avgrundsschakt där. Så de lyfte upp hojen med helikoptern. Så vi kröt rep under och klättrade ner hålet och lyfte upp den där. Så sen kunde jag fortsätta tävlingen. Och jag hade tappat några timmar men jag var långt ifrån sist. Och lyckades faktiskt köra in massa tid så att jag blev bästa dam och blev Dakar Women's Champion.
Men jag har också hört att det kan vara lite problem med höjderna i loppet.
Det var också en när death experience. Vi kör upp ett bergspass på 5000 meter någonting, ja 4500. Och då på grund av syrebristen så hjärnan stänger av, den börjar hallucinera. Så jag körde, det var en vanlig asfaltsväg, ett bergspass med vanlig trafik. Och då tänkte jag ligga på mittlinjen. Så då är jag inte för långt till höger och till vänster och ner för kanter. Men sen börjar man liksom så här, vägen börjar flyta och man börjar få så här konstiga sinnesbilder. Men det var en helt tom väg, det var det. Men den liksom började bli mjuk i kanterna på något sätt. Men det var ju bara hjärnspöken. Och så kör jag och så ser det bara pang i höger styre. Och jag fattar inte, hur kan du göra det? Det finns ingen på vägen. Men då vaknar jag till och då står en bil parkerad med halva bilen upp på vägen. Så halvvägs utanför vägrenen då. Och då har jag slagit i backspegeln på bilen med mitt styre. Och det var ju en sån där, då fick jag den ny på slag och var klarvaken. Och då tänkte jag, tänk om jag hade legat mitt i min körfil. Då hade jag kört in rakt tillbaka i bilen i kanske också 80-100 km i timmen. Och jag var ju död. Och det var en sån där, men det hjärnan hade stängt av. Den såg inte den här bilen. Det var liksom, vägen var nästan som gelé bara i min hjärna.
För jag läste mig till att det var någon fransk förare som har börjat förbereda sig på det här rallyt genom att bo i höghöjdstält.
Ja, men så är det ju nu. Men första året när vi körde Argentina, det var ingen som tänkte. Det här var ju 2009 då, så det var, vi var inte riktigt beredda på det. Nu är ju alla uppe på sån alpträning och så.
Men den där hojen som du har, den får du inte fabrikslevererad utan den anpassar du själv?
Ja, det är lite så. När jag började det där karrallyt, då fanns det egentligen inga färdiga hojar och köpa i butik annat än för fabriksförarna. Då fick de ju från respektive märke då. Utan då fick man köpa en enduro eller motocross hoj typ. Och så fick man bygga om den för att klara ökenrally. Och vad är det man behöver då? Jo, man behöver väldigt stor bensintank. Så en vanlig crosshoj kanske 8 liter. Och jag behövde ha med 35 liter. Så då måste man ju specialbygga bensintankar. Så måste vi ha 3 liter nödvatten, så måste man ha vattentank och så måste man ha navigationsutrustning och fästa det fram på styret. Och så man extra nattlysen och sånt. Så att då behöver man extra tuff eller hård fjädring då. Bifa upp den lite så att det blev ju hemmabygge.
Men sen är du ju ganska kort så att det är inte bara att
det var ju nästa problem för att jag hade ju behövt förlänga mina ben. Och då fick jag utveckla en teknik att jag startade hojen, la i växel medan jag fortfarande stod bredvid. Och sen hoppade jag på den i farten. För att jag nådde ju inte att stå bredvid och slänga över benet. De är så höga. Och sen blir det motsvarande då när man ska stanna och då hitta något bra ställe. Så att jag kunde hoppa av i farten eller så ramlar man av i farten. Har jag gjort några gånger också. Så att, och jag kom första hojen, det hade inte ens elstart på den utan då var det kickstart. Så att det var jobbigt.
Fick men vad väger en sån hoj?
Totalt fulltankad. Någonstans närmare 200 kilo. Sen har jag kört en ex-fabrikshoj då, en KTM 660. Och den vägde fulltankad 248 kilo.
Men du fastnar med en sån i djup sand.
Mm.
Och som sagt var, du väger inte jättemycket.
Nej.
Även om du
och
är stark.
Och så når jag inte heller precis. Och styret är ju uppe liksom ovanför axelhöjd. Så att, nej,
jag gör kan... man?
Nej, man lär sig tekniker. Jag lärde mig något som jag kallar för kängurutekniken. Och det handlar om att man, om man nu ska gå in i detaljer, att man lägger i en växel men jag håller in kopplingen. Och sen gasar jag till och släpper ut kopplingen väldigt fort så att den gör ett skutt framåt. Och så får man vara väldigt snabb och hoppa med. Och sen gör man några sådana skutt så brukar man komma ur det här värsta då, så att man kan liksom knuffa den. För det går inte annars att knuffa den, men alltså i det mjukaste. Så att, ja, jag har lärt mig tekniker och jag har lyft 200 kilo motorcykel några gånger. Det tar längre tid för mig och ibland får jag be om hjälp också. Jag vet att jag satt i ett lerhål i Argentina och då var vi 2 små italienare och jag, vi fick inte loss den. Sen kom en stor stark fransman och bara slet upp den där. Så det gäller att ha bra medtävlare och inte motståndare. Så det där ser jag till också.
Men hjälper man varandra sådär?
Man hjälper varandra. I Dakarrallyt så hjälper man varandra. För att det är en sån tuff tävling så att ingen vill inte hjälpa någon. För man vet aldrig när man vill hjälpa tillbaka. Och det står inskrivet i reglerna att stannar du och hjälper med en olycka till exempel. Då får du tillbaka den tiden. Mm-hmm. Du ska aldrig vara att skit i det. Jag satsar på mitt race. Men hjälper man med tekniskt och sådär, då är det ju på din eget bevåg. Liksom.
Men det här är ju rätt farligt också, det hör ju på det du berättar och det är rätt många som har omkommit.
Ja, just motorcykelförare är ju, vi har ju ingen kraschbur, det är ju kroppen som tar smällarna. Vi är utsatta för väder och vind, så är det 52 grader varmt så har vi ingen air condition. Det är som sitter en hårtork liksom. Och det är ju fysiskt så mycket mer krävande att köra bil. Eftersom det är kroppen som gör allt jobbet. Utom att vi trampar inte som när man trampar cykel. Men, så det är väldigt tufft. Men det är lite så alla vi som ställer upp vet ju om att det är tufft. Och att olyckor kan hända. Så jag kallar ju med det att det är risk management. Man bestämmer sig för hur mycket risk man är villig att ta. Och riskvilligheten minskar ju oftast med åren. När man är ung och odödlig så tar man väldigt...
Man har lärt sig vad som kan hända.
Ja, precis. Lite så. Jag har överlevt alla år hittills.
Men vi pratar ju om hoj i sanddyner. Hur kom du på idén att lyfta upp hojen eller bära eller släpa eller vad du nu gjorde på Mount Everest?
Ja, men det var efter första Dakarrallyt som också... Det var ju ett katastrof... genomfört rally. För jag bröt ju handen dag 4 och sen slog jag mig gul och blå i rumpan och koppling gick sönder och det kom 12-årsregnet, drog in i Sahara, så det var ju bara lervälling.
Men vänta lite nu, liksom, vadå brutit handen? Du kan inte köra motorcykeln och brutit en handled.
Ja, jo, jag gjorde ju det.
Men hur gjorde du det? Du måste ju
det gjorde ont. Det gjorde ont, men det pekade inte åt fel håll. Nej, jag tejpade, det var ett mellanhandsben som gick upp i handleden, den slog jag av. Så att jag kunde fortfarande hänga kvar i styret. Men jag fick ju tejpa gashandtaget då, så att jag kunde inte rulla på.
Så du tejpade den på fullgas och så?
Ja, precis, det var ju tävling.
Du tejpade gashandtaget på fullgas?
Ja, och sen körde jag.
Men,
det var lite jobbigt i svängarna.
Så. Ja, eller liksom när du kom över en sån där krön på en sanddina.
Ja, jag kraschade några gånger till gjorde jag. Så att jag kom, att jag ens kom i mål då, det var ett väldigt hårt rally. Jag tror utav nästan 200 startande så var det 59 som kom i mål och jag var 54. Ja, men jag var, vann 400-klassen då, för jag var den enda 400 som klarade mig i mål. Nej, det var riktigt, det var ett helvetes rally. Och det var där jag hade en lårkaka eller en rumpkaka som stor som Marocko ungefär. Hela rumpan och låret var helt blåslaget. Men då var då jag insåg att har jag bestämt mig så finns det ingenting som stoppar mig. Så det gjorde lite att den här, om man säger självbilden, eller då insåg jag att jag är oerhört mentalt stark. Och det har gjort att jag klarar mig mycket galna saker i livet också. Man alla blir ledsna, kanske slår sig, vill ge upp. Jag har velat ge upp så många gånger i mitt liv. Men sen kommer den där Dakar Annie och bara tar över spaken och bara nu kör man. Det finns bara en väg genom skiten och det är framåt eller runt. Eller så står du kvar och drunknar.
Och det är väl inte bara Dakar-rallyt? Det är väl
Nej,
livet,
det är mina. Och det är lite så, när man, första gången man åkte Dakar, då tänker man det som tävling. Men jag insåg att det här är ju hela livet i väldigt komprimerat format. Och det är så här, hur vill man gå igenom livet? Vill man ha medspelare eller motspelare? Så där har jag också blivit så här, från att vara den här ensamvargen som inte brydde sig. Så här liksom, jag har väldigt bra vänner. Jag har väldigt bra familj. Jag är extremt lojal mot dem som är med nära. För det är så här, det är livet.
Mm.
Och den känslan är lite i Dakar-rallyt också. Några blir så här, skapar det under Dakar. Vi blir som en familj. Man träffas en gång om året och går igenom det här helvetet tillsammans. Och man gläds och lider med varandra.
Du slog ju igenom som 16-åring redan.
Mm.
Kan du berätta lite om det där första guldet som du tog?
Åh gud, ungdoms-OS-guld. Så roligt. När jag tänker tillbaka på den tiden så är det verkligen allting runt omkring. Alltså jag kommer ju som sagt från en bakgrund där jag höll på med många sporter och jag har alltid tyckt att det har varit väldigt intressant att prova massa nytt. Så att när jag hittade friidrotten så var det väl att jag fastnade främst för att jag hade massa vänner där och vi hade kul. När vi åkte ut på resor så gjorde vi det tillsammans och det blev stora grejer utav det. Och jag hade aldrig varit med om någonting liknande. Så att de här resorna och åka på tävlingar och det var liksom inte att prestera utan det var väl att ha så roligt som möjligt. Så att det där höll mig kvar. Sen så insåg jag väl att jag var bra i vissa grenar. Och jag började med friidrott när jag började med tresteg. Som jag tyckte om väldigt mycket. Och därefter så insåg jag väl att men det här går bra. Liksom, även fast tekniken inte satt där. Jag hoppade som en kratta liksom, men resultaten kom. Och sen så fick jag vara med på ungdoms-OS då i Singapore. Och alltså det var det bästa. Det var så roligt och man fick träffa så mycket folk från olika länder och bo i en OS-by. Och helt plötsligt så finns det liksom ett kylskåp där med gratis dricka. Man bara, sen när har saker och ting varit gratis liksom? Man bara, det här är livet. Men, det var så kul och det hela atmosfären, det var magiskt. Så att när vi väl började tävla, jag var ju nervös, men jag kände att alltså jag har ju hoppat bra liksom, och medalj är absolut någonting jag vill ha. Sen att jag fick till det där fina hoppet, det var guld. Det var nice, verkligen.
Men vad tänkte du då? Tänkte du liksom, fan, 16 år, OS-guld. Visst, det är ungdoms-OS, men ändå. Den här vägen är ju spikrak.
Ja, alltså det var väl mer att jag hade väldigt roligt. Så jag tänkte inte så seriöst på det. Utan jag ville ju självklart fortsätta ha kul. Och om det här innebar att ha kul så ville jag ju fortsätta med det. Vilket jag också gjorde, så att det blev väldigt mycket hopp. Men med så dålig teknik som jag hade och en sämre grund så kom det skador också. Vilket blev, ja, vilket inte alls var så kul.
Men har du sett någon svårighet med den här tidiga framgången? För du kom med en motgång då också.
Absolut, absolut. Och när den här motgången kom så var det ingenting, jag var inte förberedd på det. Utan jag kommer ihåg att när jag drog korsbandet så var det att vi åkte och kollade upp det hos en läkare. Och när vi sitter där hos läkaren och läkaren säger, ja, du måste operera dig. Och jag sitter där och tänker bara, va? Vadå operera dig? Vad säger du? Och jag tänkte bara, nej, jag ska inte operera mig. Jag kommer inte göra det, för att jag var inte beredd på det. Jag var inte mentalt beredd på att något sånt skulle hända just då. För jag tänkte ju att jag var ju ung. Hur kan det här hända mig? Så att jag sa nej. Jag vill inte operera mig, för att jag var i chock. Och jag visste inte riktigt. Jag vågade inte riktigt. Och då när jag kommer ihåg att nästa dag så kommer jag in till träningshallen. Och alla har fått reda på att jag har sagt att jag inte ska operera mig. Och alla är på mig. Liksom bara, du måste operera dig. Du måste göra detta. Du måste göra detta. Och jag bara, men varför ska alla säga till mig vad jag ska göra? Jag vill inte göra det och jag kommer inte göra det. Så att jag väntade ett helt år. Visst, min rehabtid hade kunnat minskas liksom med ett år. Men det var väl det jag bestämde mig för att göra just då. Och det året körde jag bara rehab. Jag kunde springa och så vidare. Knät var ändå väldigt stabilt. Jag kunde springa på och köra liksom vanlig träning förutom att hoppa. Men jag körde väldigt mycket rehab för att verkligen se till så att när jag kom tillbaka och opererade mig, så skulle knät vara stabilt nog väldigt fort liksom, efter operationen.
Alltså du bestämde dig för att operera dig efter ett år först då?
Efter ett år, ja. Mm.
Du, vi ska komma in på det strax här. Du är uppvuxen i Hjällbo. Ja. Och det finns ju en annan friidrottspersonlighet som ju kommer från Angered, Jannik Trigaro. Och honom har jag haft i podden tidigare, och han sa ju det att ja, men motgångar, jag har haft rätt många motgångar, sa han, men jag har bra nytta av att jag är från Angered.
Det är exakt så det är. Alltså jag tror att om du kommer från ett ställe, om du har blivit uppväxt på ett sätt där du inte haft allting, du har varit tvungen att kämpa för att exempelvis ha mat på bordet, och du har gått igenom det livet. Alltså, man vill inte vara där. Man liksom har nytta utav det. Man vet hur man kan kämpa. Man vet hur det är att liksom inte ge upp. Och det är precis det man inte ska göra när man liksom kommer ut i livet. Utan man ska kämpa för allting man vill ha. Och att ge upp, it's not an option.
Varför blir man så bra på det när man växer upp i den här typen av omgivning?
Jag tror det är för att man har fått känna på liksom svårigheter. Och om man har fått kämpa hela sitt liv så vet man, blir van vid det. Det är ingenting som man tänker liksom, oj, okej, hur ska jag göra nu då? Utan det blir att man hamnar i den liksom, alltså mindsetet, och det bara tar över. Det finns så många talanger och det finns så många som kan bli så mycket i orten, och det är många som inte tror på oss, vilket gör att vi måste bevisa oss ännu bättre liksom, än vad kanske någon annan behöver göra för att folk ska tro på att vi kan bli någonting, vilket gör också att vi lägger in mer krut i det vi gör. Vi bestämmer oss för någonting och vi gör det, och vi ser till att göra det bra. Så att jag tror att det hjälper en absolut.
Men hur har Hjälbo format dig som person, tycker du?
Åh, jag älskar Hjälbo. Alltså jag älskar orten. Jag är så glad att vi flyttade dit faktiskt, för att det har varit så, det är så mångkulturell liksom ställe, och jag har haft nytta av att liksom lära känna så många människor med olika bakgrunder. Man lär sig av varandra, och samt att alla är så olika men ändå så lika på ett sätt, är det är guld värt. Vi liksom, man kan ju se sig själv i många som bor där, och man kan ju även lära sig av varandra och det tar till sig kunskap från varandra och ta med det till senare livet.
Men är du född där ute?
Nej, jag är född i Helsingborg, Skåne. Jag pratar inte skånska, men det kan komma. Och sen så flyttade faktiskt till Göteborg när jag var 5. Så ja, men jag brukar oftast åka iväg till Skåne för att hälsa på bröder och ja, syskonbarn som bor kvar där.
Du har ju redan pratat om mamma. Vem är mamma?
Mamma är alltså mitt hjärta, mitt allt. Utan den kvinnan så hade jag dels inte varit här, men jag hade inte varit där jag är idag. Alltså, hon är en förebild för mig, och det är också för att jag har sett hur mycket den här kvinnan har kämpat. Jag har haft en barndom som liksom, det har varit upp och ner. Det har inte alltid varit en dans på rosor, men jag tackar henne ändå för alla de fina stunderna vi fick, trots svårigheterna, samt den kämparglädjen och kämparglöden som hon har visat oss att aldrig ge upp. Och hon har alltid stöttat oss oavsett vad. Liksom, gör ni det ni vill göra, det som gör er glada, och jag kommer stå bakom er. Hon har alltid stått bakom oss barn och sett till så att vi har det vi behöver för att kunna bli de människorna vi är idag.
Vad var det jobbigaste för henne under den här perioden?
Jag tror väl det jobbigaste för henne var att vissa dagar kanske inte har kunnat ställa mat på bordet. Hon var tvungen att jobba, 2 jobb kom jag ihåg. Och vi var ju inte så gamla alls, så att vi var ju tvungna redan då att ta hand om oss själva. Och jag tror också att det har hjälpt oss att växa upp liksom tidigare än vi annars hade gjort. För att vi var ju tvungna att ta hand om oss själva. Vi var ju tvungna att sköta hushållsarbete. Vi var tvungna att betala räkningar och lära och allt det där. Så det är jag väldigt glad över. För att jag lärde mig väldigt mycket innan jag flyttade hemifrån. Jag brukar ju gå och handla åt morsan. Jag brukar ju betala räkningar. Hon lärde mig alla de här grejerna som man ska lära sig innan man flyttar hemifrån. Så att det var mycket kunskap man tog med sig.
Du var fullärd när du flyttade hemifrån?
Absolut, jag var en vuxen kvinna, okej.
Var kommer mamma ifrån?
Hon är från Gambia. Hon är från, och även pappa.
Mm. Mm. Vad gör pappa? Vad har du för relation till pappa?
Alltså, vi har inte någon relation alls faktiskt, vilket är väldigt tråkigt. Jag har väl bara mamma vid mig. Så att mina äldre bröder och mina systrar, de har väl fått agera pappa. Har det ju väl blivit. Så, ja.
Bor han i Sverige?
Han bor i Sverige, han bor kvar i Skåne, gör han. Ja.
Så han har koll på att du är en av världens bästa längdhoppare?
Ja, men det har han.
du hade ju ett gäng syskon. Vilket nummer är du i den syskonskaran?
Yngst. Så himla tråkigt. Alltså verkligen. Jag kommer ihåg att jag var på min mamma liksom när jag var yngre. Jag bara, kan inte få till syskon? Alltså jag har alltid älskat att ta hand om barn. För jag kommer ihåg när jag var yngre så var det liksom många kusiner som kom. Det var nästan som ett dagis hos mig. Alltså, för att alla kusiner kom och lämnade sina barn hos mig. Och så gick jag ut med dem och liksom hade kul. Och jag har alltid älskat barn, så jag tyckte det var jätteroligt. Och då så ville jag ju självklart ha ett syskon, men det fick jag inte. Tråkigt nog. Men mina syskonbarn, de får vara mina syskon också.
Men dina syskon, eftersom du bara hade stora syskon, så måste du vara det mest väl omhändertagna barnet där då?
Så är det. Jag vill säga inte det högt, men så är det. Alltså det är så kul. Jag kommer när jag var yngre liksom. När jag och syskonen hade bråkat och så sprang jag till min mamma. Och sen så sa jag liksom, alltså de vill slå mig liksom, eller de vill nypa mig. Så hon bara, lämna min dotter i fred. Och så låg en stor hand om mig och bara, det är exakt så det ska vara.
Det är ganska imponerande. Men vad sa ni? Du var 7 syskon.
Vi är 8 styckna. Så 5 tjejer och 3 bröder.
Det är ju ganska fantastiskt att hon orkade ta hand om alla er. Vad jobbade hon med?
Hon jobbade inom hemtjänsten. Gjorde hon. Så det var ett långt tag i Helsingborg samt här i Göteborg då. Hon har alltid älskat människor och ta hand om folk liksom. Så att det där var ett perfekt jobb för henne faktiskt.
Men hon sa att hon hade 2 jobb.
Ja, hon hade det. Och sen så jobbade hon även i Findus i Helsingborg. Men när hon kom till Göteborg så jobbade hon hos Estrella. Så Estrella och hemtjänsten.
Hur klarar man av att jobba 2 jobb på en dag? Jag tycker att det är nog med ett jobb.
Ja, men så är det ju, självklart. Men jag tror att när du har dina måsten och du har liksom en responsibility som du måste ta hand om, så tror jag att det där blir... Alltså, det måste gå runt. Och så var det väl för henne. Och samt att hon hade bra kollegor och hon hade kul på jobbet också. Visst, det är krävande, men... Jag tror att när man får de här delarna också som bra kollegor och bra arbetstider och liksom en bra chefer och en bra chefsledning, så blir det liksom lite lättare.
Men hur gick det i skolan då? Kunde du ta hand om allt själv där? För det är ju många som får service hemma och curling och så vidare och se till att barnen läser läxor och så vidare. Hur gick det till hemma hos dig?
Jo, men så var det faktiskt. Alltså, som tur var så... kom ju de här syskonen till bra hjälp då. Men hade jag svårt i skolan så hade jag ju mina syskon som hjälp då. Så att de hjälpte mig väldigt mycket. Men jag var inte så förtjust i skolan. Alltså jag var verkligen inte det. Jag önskar faktiskt att jag vore det mer än vad jag var. Men nu är det annorlunda. Men då så var jag inte alls så himla förtjust i att gå till skolan. Utan nej, jag tyckte att det var så kul.
Fanns det någonting som var kul i skolan?
Idrott. Det var det roligaste. Men allt annat, det var inte så roligt. Förutom att vara där med vänner.
Du verkar ju otroligt positiv. Om man följer dig och ser intervjuer och så vidare. Och bara så här långt i den här intervjun. Men är du alltid så där glad och positiv?
Alltså, jag tror att den positiva delen tar över väldigt mycket. Men det är klart att jag har mina negativa... liksom tider i livet också, absolut. Jag är ingen robot, men det här positiva, jag tror jag får det från min mamma faktiskt. Och ändå kunna se det ljusa i livet, och jag tror att jag värdesätter väl de här roliga stunderna, och det är väl det som lyser upp i mig, och jag tycker att mycket är roligt och mycket är kul och så vidare, och jag försöker liksom bara push forward.
Vi nämnde Gambia. Var ligger Gambia ens?
Västafrika.
Västafrika. Har du varit där?
Ja, flera gånger.
Hur upplever du att komma dit?
Så roligt. Det är underbart att komma dit. Liksom. Det blir ett helt annat språk, en helt annan kultur. Maten är helt annorlunda. Och så har vi solen och själva landet. Alltså, när man, det luktar... typ eld, alltså jag kan säga att det luktar eld, alltså det är skitkonstigt, men ibland när man känner den här lukten liksom, och jag bara, oh my god, jag är i Gambia just nu, alltså det är en underbar lukt, och nej, så underbart. Det är så när man sätter sig, när man åker taxi eller en sån här stor buss, och det är inte som här liksom att de stänger de här bussdörrarna, utan de är ju öppna, och så står det en person utanför som ropar upp liksom folk. Så att de, istället för att det står exempel att bussen går till Angered, så är det en person som ropar vart bussen åker. Så är det folk som bara, jag ska med den här bussen, så hoppar de i bussen. Och det är bara så himla annorlunda, men det är så underbart. Det är kul att få vara med om det.
Vet de, känner de till dina friidrottskvaliteter även i Gambia?
Ja, faktiskt. Det är många som brukar liksom skriva till mig från Gambia, och sen så brukar de även uppmärksamma mina resultat då på såna här gambianska hemsidor och så vidare. Sen kusiner där borta som skriver, ja men vi såg det på tv och allt det där. Så det är kul att jag har nått hela vägen dit också.
Men att tävla för Gambia var aldrig aktuellt?
Nej. Sverige är ju mitt land. Jag är född här och jag älskar Sverige. Jag älskar Gambia, men jag känner mer att jag, det är Sverige jag vill tävla för. Och jag känner väl mer att det här är mitt land just nu.
Men hur känns det att komma till Gambia, förutom att det som du berättar här? För att jag har ju hört en del som säger att när man just är i den typen av situation som du är, att man inte är hemma riktigt någonstans. Man är inte hemma när man kommer till det landet som man egentligen har sitt ursprung i. Men man kanske inte heller känner sig riktigt hemma i det landet där man bor eller där man är född och uppvuxen.
Precis, jo, men absolut kan man ju känna av det ibland. Jag tänkte faktiskt på det för någon månad sedan, liksom att jag har ju sett vissa kommentarer när de har exempel lagt upp mina resultat på gambianska hemsidor. Och där är det många som kommenterar, ja, men hon är ju svensk och hon tävlar för Sverige. Och här när jag bor här så finns det självklart folk som bara, ja, men du är ju inte helt svensk. Och man bara, jag är född här, så att jag är lika mycket svensk som du är, oavsett hudfärg. Så det är ju liksom, det dras ju självklart, men jag känner att jag har fått liksom båda delarna och jag är väldigt stolt över det. Jag har två kulturer, jag har två språk och det, jag känner mig rik på grund av det. Samt när jag åker till Gambia så kan jag ju språket, jag kan ju kommunicera med folket, jag känner mig hemma där och vet, när man blandar sig med sina kusiner och när man åker och träffar släkt och så vidare, att man känner sig inkluderad. Och det är ju tack vare att jag kan språket och att jag förstår vad folk säger och kan interact på det sättet. Och samma här i Sverige, jag känner inte mig mindre svensk på grund av att jag är mörkhyad och att jag har föräldrar från ett afrikanskt land.
Vad heter språket i Gambia?
Mandinka.
Mandinka? Okej, okay. Ja. Ja. Spännande. Men du, hur viktigt var det för dig att kunna svenska nationalsången?
Det var så viktigt. Alltså, jag ska berätta en sak. Grejen är så här att jag kunde inte den förrän jag var inför ungdoms-OS. Så hade vi en sån här, det var en pre-tävling. Och där var det ju två svenskar med och så två från varje land då. Och den bästa svensken skulle då få platsen till ungdoms-OS. Och då vann jag ju den tävlingen, det var i Moskva. Så det var en sån här olympisk kval då. Så då vann jag den och när jag väl stod där uppe och svenska nationalsången spelades upp, så kunde jag inte göra den. Och jag tänkte bara, men herregud, det här är skämmigt, alltså det här är inte okej. Men efter det så kom jag ihåg att jag spelade in den och så hade jag den på min, jag hade en liten sån här iPod eller vad det nu var. Och så lyssnade jag på den varje dag i skolan och utanför skolan och det så här, lärde mig den. Och när jag väl kom till ungdoms-OS så sa jag, nu har jag inte lagt ner den tiden för att kunna lära mig svenska nationalsången för att ställa mig på andra eller tredje plats. Nu ska jag komma etta så att jag kan spela den och jag kan sjunga med. Alltså, det är no waste. Och det var det jag fick göra, tack och gud. Så det var jag väldigt glad över.
Blir du inspirerad av att lyssna på intervjuerna i sin helhet eller vill veta mer, så kan du gå in på spannademoten.se där du också kan se från vilket avsnitt samtalet är hämtat. Eller så bläddrar du helt enkelt fram det på Spotify eller någon annan poddplattform. Hur ser det ut framåt då? Jo, närmast kommer ett avsnitt med rubriken I rikets tjänst med bland annat stridspiloten Robert Karjel och livvakten Roland Strandberg. Veckan därefter får du fyra extremt spännande livshistorier i Mot alla odds med bland annat Kristina Rickardsson och hennes resa från en grotta i Brasilien till midsommar i Norrland. Vill du ha avsnitten för alla andra? Gå då bara in på patreon.com och leta upp spännande möten och prenumerera på podden, så kommer sommaravsnitt 2 och 3 inom kort. Tills nästa avsnitt så vet du vad du gör. Du sätter dig med en vän, du tar något läskande att dricka och diskuterar vilket av alla 158 avsnitten i podden är din favorit. Ha det gött!
Thank you. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien Podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish. But you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast. So everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.